Ihop och välkommen hit den här söndagen. Jättekul att se er. If someone needs translation, we have Jalle over there, just behind the wall, and he has some gears you can use if you want to. Ja, men välkomna hit idag. Vi som har förberett det här är Kristoffer Lindberg och jag som heter Roger. Och mästerskapet och Kiki Wiklund. Och sen kommer vi även att få höra, inte höra men se, Rut, Vera och Lilly som har hand om söndags. Och Jeremy sköter ljudet och Jalle som sagt sköter översättningen. Men vi börjar sjunga. Hej Kråkan, vad roligt att se dig här. Det var ett tag sedan. Men vad är det du har i munnen för någonting? Ja, men jag tänkte så här. Alltså, ja, men när jag ändå ska vara här i kyrkan så tänkte jag kunna vara lite beredd. Ha sånt här som man brukar ha i kyrkan. Men nu förstår jag inte. Ett vedträ. Ja men alltså, man brukar säga så här, du brukar ju prata så här, träenigheten. Nej men ja, okej, jag förstår, men det blir lite fel där. Alltså, vi brukar prata om den treeniga guden, treenigheten, att Gud är som tre personer igen.
Nu förstår jag ingenting.
Nej, det är lite knepigt, men om man tar vatten som exempel. Vatten, det kan man ju som tvätta sig i eller dricka om man är så törstig eller så. Men det kan ju också vara is. Och då är det jättehårt. Alltså, om man har is på Falkträsket så då kan man köra bil över det. Eller om man kokar vatten, då blir det som vattenånga. Och då bolmar det upp så där. Så man kan som säga att det är som tre vatten igen. Så om Gud är isen, den här stora, trygga isen, och Jesus är vattnet som man kan dricka. Och så finns det den tredje delen i Gud som är den heliga ande. Förstår du?
Nej, ingenting! Jag förstår inte ett dyft!
Nej, jag förstår. Men alltså, jag tänkte att vi kan låta Kristoffer prata lite. Jaha! Nej, vadå? Jaha. Du ger upp. Nej. Ja, du ger upp.
du ska försöka förklara och så fort det blir svårt att ge dig upp. Jaha, erkänn.
Nej, nej men alltså, nej men så här, jag ger inte upp, men ibland kan det vara bra att ta hjälp också. Istället för att försöka allting själv kan man ta lite hjälp. Det är väl bra.
Okej. Fegis.
When somebody reaches for your heart, open up and let him through. 'Cause everybody needs someone around. Things can tumble down on you. Discover when you look around, you don't have to be alone. Just for love is all you need to know. When you're feeling all alone, oh, you might need somebody.
Då är det dags för alla barn som vill vara med på söndagsskolan att komma fram och tillsammans med ledarna ska vi sjunga söndagssången allihopa. Vi kan kanske ställa oss. Jag tror att vi ska få hjälp med rörelserna idag.
Gud är ju här bredvid
Och Isak är ju här också och har Tweens gruppen om ni vill följa med honom. Men nu ber vi först för detta. Vi tackar för barnen i vår kyrka. Små ljus de tänder, små ljus de är. Och tänk att vi alla inför dig får vara barn. Och att vi inför varandra får vara små ljus. Amen.
Bibeltexten är hämtad från Johannes evangeliets 14 kapitel, vers 25-27. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
You.
Jag tror att det här med pingst och den helige ande, det är någonting som för många av oss är lite svårt att greppa vad det egentligen innebär för någonting. Det är på något vis ganska lätt, tror jag, för många att tänka sig Jesus. Alltså, han var en person, och det finns en slags tydlighet i det där. Och på sätt och vis tror jag också att Gud, alltså Gudfadern, på något vis är... Vi har liksom en tanke och någon slags grundförståelse om vad det innebär för någonting att be till Gud och så vidare. Men sen har vi anden. Och där tror jag att för många av oss, har det i alla fall varit för mig, att där blir det mer luddigt och svårt. Och jag har inte riktigt många gånger vetat hur man ska liksom förhålla sig till anden. Det är som han har bara funnits där på sidan som någonting jag tror på men inte riktigt förstår. Och jag tror att det kan vara hjälpsamt bara att säga någonting kort om anden. Det som har hjälpt mig mest. Och det är att veta vad anden har för huvuduppdrag. Alltså, vad är det den helige ande egentligen vill göra på ett konkret sätt? Och det är att fästa våra blickar på vem Jesus är, så att det vi tror på eller känner oss övertygade om blir någonting betydligt mer än en tro eller en övertygelse. Det är anden som gör den kristna tron till en levande erfarenhet, till någonting som faktiskt förändrar oss. Det är där hela livet finns. Det är anden som gör att vi ibland säger att kristendomen inte är en religion utan en relation. Steget mellan de två delarna, det kan bara ske genom den helige ande. Det är inte någonting vi själva kan producera fram. Vi kanske kan bestämma vad vi tror på, men vi kan inte ge liv till våran tro. Och i texten som jag läste från Johannes evangeliets 14 kapitel, där säger ju Jesus att han ska ge lärjungarna sin frid. Och det vill jag att vi ska fokusera på idag, för att en av sakerna som anden gör för att göra våran tro till en levande erfarenhet, till någonting mer än bara en övertygelse till exempel, till någonting mer än bara en religion, det är att ge oss en del av Guds frid. Och frid är ju ett lite gammalmodigt ord. I mina vänskapskretsar i alla fall så är det ingen någonsin, tror jag, som nämner ordet frid. Det är inte ett ord man liksom har i sitt vokabulär riktigt. Men motsatsen till frid, alltså oro eller ångest som vi gillar att kalla det idag, är ju extremt välanvänt. Går man in på YouTube och tittar på en influencer eller ser man på något tv-program eller vad som helst, så oro och ångest, det kommer om och om igen på tal. Och det har blivit lite inne nästan att våga öppna upp sig och berätta att man har problem med oro, man har problem med ångest i sitt liv. Förra året så skrev en professor i USA som heter Jonathan Haidt en bok som skulle kunna översättas till den oroliga generationen. Och det han undersöker, det är vad som har hänt efter 2010, då man kan se att speciellt bland yngre människor, men ganska högt upp i åldern, så efter 2010 så har det exploderat med folk som lider av ångest, som lider av depression, som lider av psykisk ohälsa och så vidare. Alltså, statistiken är väldigt onormal på något sätt, häpnadsväckande. Det är över 100% som många av de här sakerna har stigit med. Men oavsett om det stiger eller inte, oavsett om det är mer bland unga än bland äldre, så brottas vi alla på något sätt med oro och ångest i våra liv. Jag är helt övertygad om att det inte finns en enda människa i det här rummet idag som inte på något sätt, även nu, brottas med just de sakerna i sitt liv. Och jag och min fru, vi har sett på Elitstyrkans hemligheter. Är det någon som har sett den tv-serien? Ja, det är några stycken ändå. Hela konceptet är ju att det är ett gäng före detta elitsoldater, ska jag säga. Och de är liksom ledarna i det här programmet. Och så söker in en massa människor som vill vara med i programmet. Och De ska helt enkelt pressas till det yttersta och se om de liksom har vad som krävs för att vara en elitsoldat egentligen. Så det är liksom psykiskt, fysiskt, maxat, militärstuk. Otroligt påfrestande för dem. Det är lite sömn, det är mycket träning, det är hårda ord och så vidare. Allting som man kanske tänker att det skulle kunna vara. Och de som söker är ganska olika. Det är en del av dem som söker, det är de man tänker sig skulle söka till ett sånt här program. Alltså de som har en väldigt hård fasad på något sätt, som kanske själva har liksom på något sätt levt ganska tuffa liv. Och man ser liksom på dem att ja, men de verkar passa in i det här programmet på något sätt. Vältränade och så vidare. Men så kan det också vara med typ en student som bara har råkat glida in på ett bananskal på något sätt. Det kan vara med IT-folk och projektledare och så. Så det är en väldigt stor spännvidd bland alla deltagare i programmet. Men när programledarna eller när de här före detta elitsoldaterna kallar in dem till förhör, som de kallar det, och pressar dem lite grann, så märker man nästan alltid att oavsett hur fasaden är på de här människorna, oavsett om de är liksom tuffa och vältränade eller om de kommer från IT-branschen eller vad det nu kan vara, så är det nästan samma anledning till varför de har sökt till programmet. Det är nästan alltid att de upplever någon slags oro i livet, någon ångest över någonting. Duger jag? Är jag tillräckligt? Är jag tillräckligt stark? Kan jag förändras på det sättet som jag vill att mitt liv ska förändras? Har jag det som krävs? Och så vidare. Jag kan inte komma på ett enda fall i ett sånt här förhör, både i de internationella liksom, programmen eller de svenska programmen, där det inte har varit de typerna av anledningar till varför man har sökt. Och jag tycker att det är intressant, för att det sätter fingret på någonting, och det är att oron, den står vi på något sätt alla lika inför. Man kan leva vilket liv som helst och ha vilket jobb som helst och så vidare, men inför oron så är det ingen som kommer undan. Hur tuff fasad man än har, så finns den ändå där, och kanske ibland ännu mer. Och man kan ju fråga sig, varför är det så mycket oro bland oss? Varför brottas vi alla med oro på olika sätt? Varför är det så utbrett? För att oron är inte särskilt praktisk egentligen. Jag tror aldrig jag har varit med om att jag tänkt, åh vad tur att jag oroar mig så mycket inför det här. Nu gick det ju bra ändå. Utan oftast är det ju opraktisk i att saker och ting blir värre än vad de skulle ha varit om man inte hade varit orolig. Å andra sidan så kan vi tänka, varför skulle vi inte oroa oss? Vi ser på vår omvärld, vi ser alla de här stora frågorna om miljö och krig och organiserad brottslighet som känns helt utanför vår kontroll att på något sätt lösa. Sen har vi de personliga orosmomenten också, som kanske är ännu starkare. Rädslan för att förlora nära och kära, rädslan för att våra drömmar inte ska gå i uppfyllelse, att inte passa in, att inte vara tillräcklig, att få någon slags sjukdom eller att dö. Alltså den här deprimerande listan kan göras hur lång som helst. Och vi har inte kontroll över de flesta av de sakerna som vi oroar oss för. Och jag tror någonstans att de flesta av oss förstår att ja, men det här påverkar mitt liv mer eller mindre. Men ganska ofta så tror jag inte vi förstår hur mycket vår oro faktiskt påverkar oss. När Jesus säger att jag ger er inte det världen ger, så tror jag att han menar att det ni får i världen är oro. Världen kan inte ge dig frid. Alltså livet utan Gud i ekvationen, så att säga, kan inte ge dig frid på djupet. Men världen kan hjälpa oss att hantera vår oro. Och så tror jag att vi gör, oavsett om vi kallar oss för kristna eller inte, att det primära sättet som vi möter vår oro på, det är genom att försöka hantera den, inte att lösa den. man kan försöka se till att man har väldigt god ekonomi så att man har tryggheten liksom med att man har pengar på banken oavsett vad som händer så, och världsläget så där, så vet man att man har sitt på det torra. Eller man kan vara noggrann med att träna och äta rätt och så vidare för att, ja, men så gott det går åtminstone, hålla sig borta från sjukdomar och slitningsskador och så vidare och må bättre. Man kan fylla dagarna med jobb och med hemmaprojekt och renoveringar i all oändlighet egentligen. Det finns alltid någonting som kan fixas till. Och då kan man distrahera sig själv så att det man oroar sig för inte får chans att komma in i livet. Liksom. Man renoverar bort oron på något sätt. Och ja, det är några exempel. Det finns säkert miljontals andra sätt som vi kan hantera vår oro på. Men det löser inte problemet, utan det är mer som att försöka blunda för problemet. Och tendensen som jag tror att de flesta av oss känner till är att när någonting händer så kliver oron in igen. Och då är den inte på något sätt hanterad längre, utan då kliver den in med kraft i våra liv. När våra försök att hantera den till slut inte fungerar längre. Och det anden vill ge oss, det är en frid som inte är ett sätt att hantera oron på. Friden ska inte hjälpa oss på något sätt att gå jämnt ut, utan friden är botemedlet på något sätt till oron vi känner. Det är det som Gud vill ge oss, det är det som anden vill göra i oss. Och det är intressant att Jesus säger det här i det vi brukar kalla för hans avskedstal, för att Jesus vet vad som ligger väldigt, väldigt kort in i framtiden, så vet han att han kommer bli tillfångatagen, han kommer bli korsfäst. Och han förstår ju såklart för lärjungarnas del att det kommer skapa en enorm oro och ångest i deras liv. Alltså, allting som de har satsat sina liv på kommer se ut som att det fallerar, för de har inte förstått grejen med det här än. Jesus vet att det här ligger kort in i framtiden. Och då säger han att han ska ge dem sin frid. Och det betyder att friden som Jesus vill ge lärjungarna och friden som Jesus vill ge oss, det är en frid som finns där oberoende på omständigheterna i livet. Alltså det är en frid som finns där när det vi faktiskt oroar oss för händer. Inte en frid som finns bara när allting är bra, utan en frid som kan bära oss när allting inte är bra i livet. Och den stora frågan är, hur kan vi få del av den här friden? För att det inte är en självklarhet för att man är kristen att den här friden är en del av livet. Ibland tror jag nästan att det är tvärtom, för att vi har lagt en andlig dimension på livet också, som man också kan oroa sig för på miljontals olika sätt. Så jag tror inte att det alltid är så att vi upplever friden bara för att vi tror. Tidigare den här veckan så var jag på ett bankmöte och jag blir så otroligt nervös när jag går in på en bank. Alla är jättefinklädda, alla känns jättekunniga inom ekonomi, vilket jag hoppas att de är. Men det är inte jag, kan knappt liksom orden man ska använda. Så det känns verkligen som att man är på helt fel ställe när jag kliver in på en bank. Och så sitter jag där och tänker, fast jag vill ändå att det här ska gå vägen. Jag vill att de ska liksom säga ja till det jag vill ha ut av banken. Och jag kände liksom oron stiga mer och mer fler gånger jag såg de här kostymklädda människorna gå förbi mig. Tills någonting helt plötsligt slog mig. Från ingenstans kom tanken in i mig när jag satt där att banken är inte de som har sista ordet. Banken bestämmer inte i världen, utan Gud har full kontroll över allting som sker här inne också. Han har full kontroll över allt som sker i mitt liv. Gud kan öppna den här dörren som jag personligen skulle vilja öppnas, och Gud kan stänga den här dörren åtminstone för en stund, för att det inte är tid för det här nu. Och då var det som att oron släppte, för att då kändes det som att vare sig jag får ett ja eller ett nej eller ett kanske, så är det ändå i Guds hand på något sätt. Och det vilar inte på hur jag nu ska prestera här på det här bankmötet och hur väl jag lyckas sälja in min plan för banken. Så det var som att anden påminde mig om någonting som jag redan trodde, eller snarare så gjorde anden någonting levande i mig som jag redan trodde. För när jag klev in på banken och var orolig så trodde jag också att Gud var allsmäktig. Jag trodde också att Gud tog hand om mig i den stunden, rent intellektuellt sett i alla fall. Skulle någon fråga mig, tror du Gud är allsmäktig, så hade jag sagt ja. Men det var inte en levande erfarenhet i mig när jag gick in på banken. För när det här slår oss, de två delarna av Gud, att Gud är för oss och att Gud har kontrollen över allting, då finns det egentligen ingenting att oroa sig för. Bankmötet, tänker jag, det är en ganska liten grej. Jag tror att vi alla bär på saker som vi oroar oss för betydligt mycket mer än den typen av orosmoment. Men även de sakerna har ju Gud i sin hand, om Gud är allsmäktig. Det vi behöver, om vi har den tron, det är att få den levande jord i oss. Det är att få det till en erfarenhet och inte bara en övertygelse. Och i kärnan av våran tro, alltså på korset där Jesus dör för oss, för våra synder, så visar Gud oss också att vi har ingenting längre att oroa oss för. Det som vi, om någonting, skulle behöva oroa oss för, det har Jesus redan gått in i för oss, för våran skull. Alltså när Jesus blir uppspikad på korset, då spikas också alla anledningar till att oroa sig i det här livet upp. För att i den stunden så får vi veta att Gud älskar oss och Gud gör så att det inte finns något hinder mellan han och oss. Och Gud tar bort den delen av livet som vi behöver oroa oss för. Så genom korset får vi veta att vad som än händer så är vi trygga i Guds hand. Och jag tänker att det får vi påminnas om den här pingsthelgen. Att be om andens kraft, alltså att be att det vi tror på ska vara mer än en tro. Att det ska få vara en erfarenhet som förändrar oss, som gör att vi kan känna frid när vi egentligen normalt sett brukar känna oro. Som gör att vi kan bli fri från att leva våra liv och försöka hantera oron på olika sätt. Fria att leva i friden och göra de saker som vi verkligen vill göra tillsammans med Gud. Vi ber. Tack himmelske far för att du vill ge oss av friden. Herre, du ser hur mycket oro som fyller våra liv. Hur svårt vi har att lita på och tro att du har allting i din hand. Ofta tänker vi att det är vi som behöver allt i våran hand och det kommer vi alltid till korta med. Hjälp oss att inte fästa blicken på problemen som vi ser, utan istället fästa blicken på dig, du som har problemen i din hand. Så att vi kan få uppleva friden som Jesus vill ge oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och då ska vi få fortsätta med att sjunga psalm 646 tillsammans.
Nu ska vi få, om vi vill, få röra på oss i det som heter intryck och uttryck. Och det är ju så, om man vill kan man få gå och tända ett ljus och be en bön. Om man vill kan man få ta en sten för någonting som tynger, eller ett hjärta för någonting man är tacksam för, eller både och lägga fram på altaret. Om man vill kan man få skriva en lapp, en bön, och den vita lapparna läser vi tillsammans här. De röda lapparna, det är någonting mellan dig och Gud bara. Och om man hellre vill så sitter man kvar i bänken. Jag gör en liten specialare idag. Vi gör en liten test. Vi får se om jag får skäll av någon i efterhand. Det var så fin text på salmen, så jag tänkte vi ska inte ge kollekt och sjunga samtidigt. Så nu fick vi sjunga och läsa texten. Så under intryck och uttryck, så en av stationerna är att vi kan ge kollekt där vi sitter. Får vi se om jag har gjort någonting dumt. Om det blir en krona i kollekt. Nej, men så, att, så är det. Den första lilla stationen är en kollektstation. Och sen kan vi gå runt om vi vill. Ja, tack Jesus för att du ser oss. Oavsett om vi går runt eller om vi sitter kvar. Oavsett om vi känner oss lugna eller oroliga. Vi tänkte också nu ha en liten parentation. Det är två stycken medlemmar i vår förening som har avlidit under den här tiden. Jag tänkte vi kanske rent ställer oss upp. Den 18 april avled Barbro Markgren i en ålder av 88 år. Och den 24 april avled Barbro Gerhardsson i en ålder av 90 år. Tack Jesus för vad Barbro och Barbro har fått betyda både för oss här i föreningen och för dem i de sammanhang de har funnits i. Jag ber att du ska vara med deras familjer i sorgen och att de ska få känna ett lugn mitt i kaoset och en tacksamhet mitt i sorgen. Och tack Jesus för att det här är inte slutet. Tack för att Barbro och Barbro har fått leva många långa verser här på jorden. Men att refrängen är kvar där vi ska få träffas igen i himlen. I Jesu namn. Amen. Och vi avslutade bönepartiet med att be Fader vår tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Thank you.
Tillsammans överlåta våra liv till Gud i överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Och så får vi ställa oss upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
För några år sedan så hade vi besök i vår familj av en etiopisk präst. Och vi var till Jörn och hälsade på en svensk präst som han hade arbetat med. Och det här var på vintern, och sen skulle vi åka skoter ut på isen där. Och sen, ja, han hade ju som inte åkt skoter så mycket. Men när vi då sa att vi ska åka ut på sjön, då blev han nästan panikslagen. Och sen sa han: "No, no, no, I'm not Jesus, I'm not Jesus." Sa han. "Jag är inte Jesus, jag kan inte gå på vatten." Men det var en annan form av vatten. Jag tänkte på det nu när jag tänkte, vad vill vi skicka med idag av det Kristoffer har berättat? Jo, det här att anden vill göra vår religion till en relation. Anden vill ge oss frid oberoende hur det är och oberoende hur det känns. Så om du, lik Kes Gudina, tänker att det här håller kanske inte, jag brakar genom isen, så kan vi veta att Gud, den starka, trygga, tjocka isen, faktiskt håller oavsett hur det känns. Ja, men sen vill jag ju tacka det fantastiska mästerskapet som tar fram små märkliga instrument som ingen har sett någon gång. Och Kiki som sjöng fantastiskt. Och Kiki har, det vet ni kanske inte, hon har gjort klädbyte till och med. Hon kom hit i ett klädbyte och så sjöng hon i ett annat. Så det kan vara så att hon fikar i ett tredje plagg. Man vet inte. Och Kristoffer, fantastiskt bra tycker jag. Jättebra, tack för att du kom. Och Jalle och Jeremy och Isak och Rut, Lilly och Vera. Ja. Tack så, och tack för att ni kom. Jättetrevligt. Det här är veckan som kommer på svenska och engelska. På måndag är det inte här, men däremot på Facebook om ni är lagd åt det hållet. Internationell kväll från Armenien. Jag tror att det är Erik Johansson, alltså EFS utrikesminister. Han är ju tjänstledig nu och jobbar i Armenien. Så jag, och dessutom så sitter han i någon styrelse för ett kristet tv-bolag. Så att han kan det här med utsändningar. På söndag då är det nattvardsmässa med Karin och sång av United. Det blir spännande. Och nästa söndag, är det där nästa söndag? Precis. Den 2 juni, då är det säsongens näst sista i centrum innan sommaruppehållet. Vattenstämplad, en timme om ett osynligt bevis. Ja, men då sjunger vi, tror jag, avslutningssången innan vi går och fikar.